Buenos días, fan.
Ja, nej, men välkomna ska ni vara till Toto Balotto, eller som Marcel Fernandes precis sa till Fågelkvitter någonstans där ute. Det är väl Hässelby någonstans han bor, va?
Bor i Solna, men hänger väldigt mycket uppe där du hänger. Alltså Norrtäljetrakten.
Ah, men jag tänker att han också hänger väldigt mycket runt Grimsta. Det är väl därför jag placerar honom någonstans runt.
Förmodligen. Hässelby. Jag var på Grimsta igår. Ah. Piska BP.
Ah, kul. Men det är sekundärt.
Man märker direkt när Gustav säger att det här är på väg till flicka 09. Då är det liksom.
Dels det, men sen så hade ju det också ingenting med liksom det roliga i starten att göra här. För att vi blev båda fulla i skratt här. Dels för att det är roligare att fokusera på Marcellos lite liksom nyfunna knullighets självsäkra buenos dias i slutet av er rivstart. Men också för att det är roligare att ta det spåret än att man ska sucka tungt här dagen efter torsken mot Norge.
Ja, nej, men exakt. Jag vet inte hur tungt man suckar, det gör man det.
Jag tycker att det verkligen finns många olika lager i den här förlusten.
Det men går, det här Lagerbäck, det blir så tufft nu att ta oss till EM. Och Nations League är jätteviktigt för sidningen. Det skiter jag fullständigt i.
Fast det tycker inte jag man ska göra. Det brukar ju heta att ett mynt har två sidor. Mm. När det kommer till Nations League, när det kommer till landslagsfotbollen, när det kommer till den cykel Jannes landslag står inför här nu med ett missat VM, med två år till nästa mästerskap, om man nu tar sig dit, så skulle jag säga att det här myntet har betydligt fler än bara två sidor.
Jo, men på känsloskalan så känns det ju jättetungt att förlora mot Norge, eller framförallt känns det ju pinsamt att förlora mot Norge i fotboll på hemmaplan inför ett nästan fullsatt Friends. Alltså jag kan liksom inte locka fram känslor. Sen kan jag ju tänka mig till att så här,
det är därför du bara ska fokusera på Marcellos liksom nyvunna självförtroende. Buenos dias. Fan.
Man ser liksom hur grannkärringen hon det vattnas.
Men jag ser hur liksom Marcelo glider in i köket hemma och fortsätter den där meningen med fan, finns det något kaffe eller? Mörkrost.
Jag älskar det.
Buenos dias. Fan, finns det något kaffe eller? Finns det något kaffe till papi? Buenos dias. Fan, finns det något kaffe eller till papi chulo?
Grande gordo.
Nej, men på så sätt så är det roligare att välja Marcello-spåret. Men alltså, jag köper vad du säger i sak alldeles oavsett sammanhang. Okej, hade det varit en träningsmatch, en träningslandskamp som verkligen inte betyder någonting, då är det ju bara rycka på axlarna, gå vidare med livet. Folk vill ha semester, det är slutet av en väldigt lång säsong, skitsamma. Det är ju vad det är. Men jag tycker verkligen att Lasse Lagerbäck är inne på någonting fullt rimligt att tidigt liksom opponera sig mot sättet då, ja, men som Lagerbäck själv då menade på, Janne matchcoach här med byterna, som Janne sen förklarade, hade liksom sina rimliga bakgrunder till.
Han trodde inte att resultatet hade blivit så pass mycket bättre om han inte hade gjort den rotationen som han har gjort.
För de som inte då såg efter studion i sändningen, så menar ju Lasse Lagerbäck på att jag tycker att vi undervärderar Nations League här. För dels så betyder en gruppseger för Sverige här mot Serbien, Slovenien och Norge att vi blir sidade i andra gruppen inför EM-kvalet, som alltså lottas efter att Nations League har gått i mål i september. Och det är ju en jävla skillnad. Vi minns ju alla den första VM-kvalgruppen som Jannes landslag sen sommaren 2016 gick in i med både Frankrike och Holland. Alltså, det var ju en överprestation att hålla ett landslag som Holland bakom sig ett helt kval. Det tror inte jag att vi gör en gång till.
Alltså, nej, Holland är på gång. Som jag skrev här. Beneluxordningen är återställd. Det känns bra i hela kroppen.
Så är det ju. Men du fattar vad jag menar. Att, alltså, Holland är ju inte bara Holland, utan Holland representerar ju vad man kan få från pott 2. Mm. Och med ett ombyggnationslandslag som byter spelsystem och som har tappat en hel del i kvalitet, erfarenhet och rutin, men kanske framförallt inte har någon mittback att spela bredvid Victor Nilsson Lindelöf, så har jag väldigt svårt att tro att Sverige, trots alla förmildrande omständigheter och köksdörrsgenvägar att ta in i EM-slutspelen numera. Jag har svårt att se Sverige hålla ett pott två lag bakom sig. Så blir vi trea, alltså sidade som treer in i EM-kvalet, ja, men då blir ju vägen jävligt mycket tuffare. Och då hade man dessutom behövt den där köksdörrs playoff-platsen man får via
Nations. Så kommer Janne in i studion efter Lagerbäcks utläggning där kring hur viktigt det är, och så känner man bara, bring on det här kvalet. Det är inga som helst jävla problem. Man ska bara få lite år, alltså så här långsiktigt, om man tänker då på kvalet till EM, så är det ju bättre att han liksom jobbar in ett nytt spelsätt. Det är bättre att han liksom känner, han vet ju inte vilka som är startspelare i det EM:et. Det är bättre att han känner på den spelaren som finns och hittar en elva som han tycker passar liksom, eller som han tycker passar, som han tycker är vinnande i längden, i och med att det är en ganska stor generationsförändring som har skett det senaste året. Då tycker jag det är viktigare att använda Nations League till att hitta rätt där. Och det vet ju bara Janne och Wettergren. Liksom, vilka spelare, hur man ska göra och sådär. För tänker man bara kortsiktigt här, då finns ju risken att man kommer till det där kvalet och inte är lika förberedda som man skulle kunna vara då, om man nu gör som Janne gör.
Ena sidan av myntet är ju såklart relevansen i att Lagerbäck bara understryker vad man faktiskt kan vinna för fördelar genom resultaten
när han sa det
i
där.
Nations
han var
League. Och det tycker jag verkligen ska sägas. Men jag håller helt med dig. Jag tycker att när Janne har pratat klart, när Janne får ge sin syn på det Lagerbäck då servar kring, så känner jag ju också att dels så har Janne kontroll på situationen. Han har vägt fördelar mot nackdelar och han vet vad han gör. Han har valt en linje och nu är han konsekvent mot den. Men dessutom så är det också så här, ska vi byta spelsystem? Ska vi implementera ett nytt sätt att spela fotboll? Ja, men vad fan, alltså, det finns ju inte längre 7 träningslandskamper per år.
Man är
ju
inte chockad av Lasse Lagerbäck.
Man måste ju börja någon gång, så nu börjar man. Och då får man väl använda, jag tror att alla skulle sträcka upp handen och säga, hellre att vi börjar nu i Nations League än att vi skulle börja i EM-kvalet med att spela 4-3-3. Med att liksom sätta ett helt nytt sätt att spela. Jo. Så det är väl klart att man ska börja nu.
Ja, så är man ju inte chockad över att Lasse Lagerbäck visar vissa känslor trots allt mot att vi byter från 4-4-2.
Nej, eller att han då...
Eller att det sker en förändring överhuvudtaget. För förändringar skedde ju inte speciellt ofta med Lasse Lagerbäck. Det var ju det som var kritiken i slutet.
Nej, men det har det väl inte gjort egentligen under någon förbundskapten. Det är väl Hamrén som har varit lite experimentell. Men det gick ju tillbaka väldigt många gånger till hans grund.
Ja.
Det jag skulle säga var bara att jag tror att Lagerbäcks kanske största invändning igår efter matchen var ju att okej, jag respekterar och köper din konsekvens här, Janne, att nu är det här nya som gäller, men när resultatet är så pass viktigt som det är i den här turneringen sett till då sidningsgrupp inför EM-kvalet, möjligheten till en köksväg in i EM-playoffet efter då EM-kvalet. Du tänkte aldrig på liksom 2 forwards sista 20 bara? Alltså att frångå det nya i alla fall i 20 minuter för någon typ av förändring i matchen för att nå ett resultat. Upplevde jag att den stora liksom invändningen från Lagerbäck handlade mer om
göra
när
mer
Janne,
offensiva byten.
Ja, och kanske liksom så här, okej, vi ska förändra på sikt, vi ska förändra i grunden, men nu har vi 18 minuter på oss att faktiskt göra 2 mål och ta en oerhört viktig poäng.
Men jag vet inte om
poäng.
Det har så jävla mycket, alltså så här, 2 forwards mer offensivt, om det har så jävla mycket med processen att göra, utan kanske snarare då Jannes matchcoachning generellt sett, för att det är ju någonting som vi har pratat om ganska länge.
Men det var ju det Lagerbäck liksom
men han inledde det med att här jobbar du process för att byta ett spelsystem. Men jag tror, process eller inte, spelsystemsbyte eller inte, så tror jag att Janne Andersson kanske hade gjort de där bytena i alla fall. För att så hans matchcoachning lite sett ut.
Vi kan väl göra så att vi resonerar vidare kring det här med Lasse Lagerbäck som kommer till Toto Balotto-studion imorgon.
Spännande.
Ett avsnitt ni hör på torsdag då, inför Serbien-matchen. Väldigt lite podd.
Alltså typ Lund.
Känns premium.
Känns väldigt premium.
Det fan om man ens har gjort Lund. Alltså.
Ja, det känns stort.
Så att Lagerbäck kommer hit imorgon. Då kan vi diskutera vidare det här. Jag tycker i alla fall vi kan gå vidare med då nästa sida av myntet i den här förlusten, som är den skadesituation vi har. det är ju liksom inte vilka spelare som helst som saknas i det här landslaget. Vi upplever en mittbackskris deluxe.
Ja, men på flera plan.
Och att i det då ha Victor Nilsson Lindelöf out, det är ju en dubbelsmäll. För inte bara saknar man ju Victor Nilsson Lindelöf, det blir ju dessutom så att den andra mittbacken blir per automatik då väldigt mycket sämre och otryggare, för att den mittbacken ska hålla då Jocke Nilsson eller Karl Starfelt eller Alexander Milosevic i handen och inte Victor Nilsson Lindelöf, lagkapten, och han har väl 50
plus landskamper. Ska man hålla varandra i handen och försöka överleva? Det är det handlade om igår till exempel.
Och det gick ju som det gick. Vi kommer in på matchen alldeles strax. Jag vill bara då så börja med de här olika sidorna av myntet. Jag tycker ändå är relevanta att ta upp. Dessutom så saknas Albin, Kristoffer Olsson, som har startat, måste ha startat 90% av tävlingslandskamperna de senaste 3 åren. Spelade inte från start igår. Det är ett nytt spelsystem som implementeras. Det är på det som vi var inne på. I mean, Nations League, det är i slutet av en väldigt lång säsong. Jag tror att det är ett par procent skillnad i de där sista mentala fokuseringsbitarna.
Det tror jag definitivt, även om taggning och liksom känslan av att det var riktig match säkerligen kom igår med tanke på den inramningen som var, med tanke på att det dessutom var Norge. Och jag tycker också, jag kände in både inför matchen, under och delvis efter också i besvikelsen, att det var Norge liksom. det var en rival, en kaxig lillebror som kommer
och vi kommer från helt olika
någonting
håll.
Exakt.
Alltså Norge har ju genomgått det vi genomgår nu för 1-2 år sedan, med den här yngre generationen som har slagit igenom på klubblagsfronten, som nu ska göra det i landslagssammanhang.
Med Ödegård och Håland som de stora liksom pådrivarna där.
Man jagar stjärnorna. Fortfarande det där första mästerskapet på evigheter. Ståle Solbacken hämtades till slut hem för att göra det alla andra har misslyckats med hittills. På det så har Ödegård och Håland, som du är inne på, exploderat, och man har fått sina liksom, ja, men galjonsfigurer och världsklassspelare att leda det här landslaget med. Och de är ju på ett helt annat sätt hungriga på att ta varenda liten procentfördel som går att ta. Och det tyckte jag också märktes igår. Kolla bara hur liksom Torsby firar straffen. Aldrig sett en spelare...
Inte bara han, hela laget.
Ja, men det är det jag menar. Jag har aldrig sett en straff firas så hårt. Det kändes liksom så här...
Det var mål.
Vad är det som...
Håland skulle ju slå den straffen sen, så det är klart att de kände att det var 1-0 där.
Jo,
de firade
absolut.
Ju målet.
Men så som det såg ut när vissa spelare byttes ut och lyftes upp över Ståle Solbackens axlar och ja, men partiet
jävla
på slutvisslan. Och
mentalitet i den gruppen alltså.
Jag tyckte det var väldigt tydligt att den här matchen betydde lite mer för Norge än vad den gjorde för Sverige. Och jag tror att Janne Wettergren och övrig liksom sportslig ledning här, alltså det hade kunnat vara Slovenien, det hade kunnat vara Serbien, det hade kunnat vara vilka som helst. Att det var Norge i ett sånt här läge gjorde liksom ingen skillnad igår. Och det märktes ju mot en motståndare som gjorde skillnad på att nu möter vi Sverige på Friends i Stockholm. Nu jävlar har vi möjligheten att för första gången på, vad sa de, 40-50 år besegra Sverige i en tävlingslandskamp. Jag vet inte om det var i Sverige eller om det var överlag.
Men... jag är inte förvånad över den statistiken. Om man kollar på Norges ganska sorgliga... Förlåt. Om man kollar på Norges sorgliga jävla fotbollshistoria. Mm. Liksom där vi går tillbaka till Grenolis dagar, det är Kurre Hamrin, och sen så har det liksom bara flyttat på genom fotbollshistorien.
Man blev lite full i skratt när Niva listade de 6 största norska fotbollsspelarna.
Aldrig hört någon säga.
Ole Gunnar var ju där.
Tor André Flo.
Nej, han var ju inte med. Nej. Men Ole Gunnar Solskja var där. Ja. Och sen så var det liksom... Känns ju lite liksom pajigt här dagen efter att
jag sitter här och
ta det spåret
på Norge, men det säger ju någonting
det
om
understryker
hur
det du är inne på exakt. Att det är en sorglig tradition.
Men man känner ju inte att våra karaktärsspelare och våra stora stjärnor brydde sig speciellt mycket om att det var Norge som var på besök. Alltså jag tänker på Alexander Isak, Kulusevski, Forsberg. Alltså de spelade ju en fotbollsmatch med landslaget. Mm. Precis som att de hade mött Serbien eller Slovenien eller något annat lag.
Den som brydde sig, eller lät i alla fall gå ut över sitt sätt att agera, det var väl Alexander Milosevic.
Ja, just det.
Men där vet jag inte om det var så mycket Norge som att det var Håland just.
Jag tror det var mer Håland, va?
Jag tyckte att det var... Jag blev
landade inget bra. Nej,
jag blev,
lite, torskade
jag
också.
Blev lite beklämd efteråt. Det, alltså, så här...
det är väl så man pratar numera.
Alltså hej, så är det väl.
Men, han spelar som fick rött kort för att säga samma sak.
Jo, men Håland vet ju också precis vad han gör när han också då tjallar ut i media.
Ja, ja.
Vad Alexander
jävla golare slog mig nu.
Ja, men det är det, alltså, han,
så här, vad fan som händer på planen stannar
det
väl på finns, planen?
Ja, det är väl någon typ av liksom hederskodex mellan fotbollsspelare. Att jävla. Det vi säger till varandra i stridens hetta ute på plan, det stannar väl ändå där ute liksom.
Alltså, tycker jag verkligen.
Men å andra sidan så kan jag ju gilla det stringenta från Håland i att liksom, när man har gjort
in dolken lite där.
Ja, men det hade ju på ett helt annat sätt blivit löjligt och töntigt gjort av Håland att berätta vad Milosevic sa till honom ifall Sverige hade vunnit med 3-0,
ja,
och han hade varit mål. Mm. Exakt. Då går han ut och gnäller och berättar att Alexander Milosevic minsann kallade mig för horunge.
Mm.
Alltså, men nu när Norge har vunnit, han har gjort båda målen, och om vi ska vara helt ärliga så bollade ju han med både Milosevic och Jocke Nilsson så länge han var på plan. Nu var han inte superinvolverad i 70 minuter.
Han spelade på 60%.
Han gjorde ju lite vad han ville när han väl agerade.
Mm.
Och att i den stunden, efter en sån match, dessutom då som lite lök på laxen för Milosevic, gå ut och hänga honom att ja, Alexander Milosevic kallade mig hora. Det är jag ju inte.
Nej.
Alltså, det tyckte jag ändå var... Jag vet inte, jag kände att så här, den här får man ge till Håland.
Men hattricket hade varit för mycket, känner jag.
Alltså, ja, så här, jag säger bara att man får ge agerandet att han berättar, alltså att han säger efteråt. Det tog över henne snarare att jag kände fan var risigt att liksom gola ut Milosevic. Ja,
men jag känner samtidigt nu när vi sitter här och pratar om det, när du bollar upp det, att jag går mer åt golarhållet. Att golar inga polare mot Håland.
Hade det blivit kryss eller hade han varit mållös? Hade Norge torskat?
Då jo, hade jag känt verkligen hela vägen fram till
golare
nu.
Har inga polare. Ja. Men jag kände verkligen så här, fan vad hånande gjort av Håland mot Milosevic. Det jag däremot blev beklämd över, det jag verkligen tyckte var så här, sorgligt, det var ju alla, framförallt då liksom AIK-supportrar, som ska lyfta Alexander Milosevic som det finaste vi har för att han har kallat en annan liksom fotbollsspelare för jävla hora eller jävla horunge. Alltså att premiera och prisa det utifrån. Ah, vi har väl kommit längre än så, känner jag. Eller?
Ja, alltså... Ja, men fotbollen i det här landet, kanske inte bara i det här landet, överallt, är ju så jävla styrd av vilka klubbsympatier man har. Så jag tror att så här, alldeles oavsett vad som händer så stöttar man liksom sin spelare. Och i det här fallet så är det ju dessutom liksom snackpåsen i AIK. Han som i derbyn tar striden mot anfallsstjärnan i det rivaliserande laget. Alltså, lite så här, så det är lite att man tar AIK in i landslaget här. Oavsett vad en AIK-spelare gör så är det bra. Förstår du vad jag menar?
Absolut, men
alltså, hade det, varit...
det är väl det jag försöker adressera. Vi kanske ska...
Vad försöker liksom jag adressera hela tiden?
Varv till.
Nej, men alltså, så här, supporterskapet till sociala medier är ju det sämsta vi har. Att det sitter 10 polare i Solna och tycker att det var roligt sagt och att man är stolt över sin gubbe och tar en bärs och garvar åt det. Det är en sak, men återigen liksom, supporterskap på sociala medier, det är en sorglig jävla historia i modern fotboll.
Jag tänker bara att taken att liksom välja att hylla Alexander Milosevic efter att han har blivit bollad med av Håland efter
exakt.
En förlust,
ja, nej, men, hej.
Där han har stått för en väldigt svag insats.
Han blir avklädd.
Där samme Håland har klätt av honom i liksom, 72 minuter, gjort båda målen. Att välja taken då att hylla Alexander Milosevic som det finaste vi har. Och hej, alltså, jag vill verkligen vara tydlig. Det här är ingen kritik mot Alexander Milosevic. Han gör sitt bästa ut på plan. Jag har inga problem med att han säger att han ska sparka fötterna av Håland och
verkligen
kalla honom för jävla horunge ute på plan.
Verkligen inte.
För som Milosevic själv då säger när han får micken efteråt. Håland säger att du kallade honom för hora eller horunge. Nej, men det har jag inte sagt. Och så säger Milosevic på ett väldigt snyggt sätt att så här... ja, men man säger saker i stridens hetta, men jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Och det som vi säger till varandra, det stannar där ute. Och då ska någon reporter då fråga, så Haaland ljuger? Alltså du vet så här, man vill verkligen dra ur Milosevic någonting som man då kan springa med till Haaland. Och så ska det där ordkriget
mer
fortsätta.
Mer och mer känner jag bara, Gusten, att det som händer ute på planen, det ska fan också stanna ute på planen. Därför blir jag mer och mer irriterad på Haaland.
Och jag säger bara, ingen skugga ska falla över Alexander Milosevic här. Det är inte honom jag kritiserar. Det jag kritiserar är att man väljer att liksom lyfta och hylla och liksom ikonisera detta. För där kan jag tycka att så här, det blir lite så här.
För mig handlar det bara om en sak. Jag vet inte fan, alltså, för mig handlar det bara om en sak, och det är liksom supporterskap på sociala medier. Det blir alltid töntigt på något sätt. Så däremot, om man sitter och tar en bärs och surrar om det här, jag förstår ju att folk skriver som de gör. Kollar lite min spåkula här samtidigt som vi pratar om Haaland, och jag känner att jag blir mer och mer förbannad på honom att han ens pratar om det här. Den där höften är ju slut när han är 26. Han gör en Björn Borg. Alltså inte bara höften, utan också motivationen att fortsätta spela fotboll. Över.
Nej.
26. Där har du åldern.
26,5. Över under. Där går linan.
Ja, där går linan. Ja. Jag har redan spelat under.
Det kan bli vårt längsta bett någonsin då. Femårsbettet. Jag spelar över.
Ja, där har du 11 lax.
Här har du hummen.
Plus en skalhusplatå, så det är rejäl.
Och vad är fortfarande spelare? Norska landslaget.
Ja, exakt. Norska landslaget.
Erling Haaland gör en landskamp för Norge när han är närmare 27 än 26.
Alltså big five skulle jag säga. För landslaget är alltid samma, kommer och
går. Du vill
går
inte ge det till norska landslaget att det tillhör liksom
någon. De är så jävla risiga, vad fan ska de få nivå fram liksom, som är bättre än Haaland. Han kan ju spela med kryckor liksom på planen och ändå göra skillnad om 6 år. Så därför tänker jag att big five, liksom, när det är över, då är det liksom lite över. Så kan han fortsätta landslaget. Det är möjligt.
Okej, Erling Haaland spelar i någon av Europas 5 stora ligor när han är närmare 27 än 26.
Alltså på födelsedagen blir det då? 26-årsdagen.
26,5 gick ju linan på.
Ja, på 27-årsdagen.
När han är 26 år och 7 månader så är han ju över 26,5.
Exakt.
Exakt. Hur ska du ha det? Mm. Ja, du hörde nog själv. Mm. Logiken är där. Två myntsidor kvar bara.
Ja.
Innan vi liksom ska gå in i det faktiskt.
Det är som en sån här drakar och demoner-tärning, det här myntet.
Alltså en sida av myntet som man också ska komma ihåg, det är att vi är ju bara halvvägs in i den här samlingen. Det är 4 omgångar kvar av Nations League. Sverige har inte liksom bränt möjligheten att vinna den här gruppen bara för att vi förlorade igår.
Norge borta på söndag är helt sinnessjukt att tänka.
Jag tycker Emil Forsberg var väldigt, väldigt övertygande i sin intervju i studion efter matchen igår. När han då fick frågan om returen på Ullevål på söndag. Att han liksom sa, det finns inte en chans att vi inte vinner den matchen. För nu har vi mött Norge, nu vet vi liksom, det här ska vi skruva på, det här gjorde vi sämre, det här gjorde vi bättre. Och som han uttryckte det, vi behöver också spela fotboll med det här nya systemet för att svart på vitt få svar på, det här funkar men det här funkar inte. Hur löser vi det här? Hur tweakar vi det här till någonting bättre? Och när det dessutom nu, efter den här förlusten, finns en revanschlusta. Det finns också lite liksom krav på att ska vi ha någonting med den här gruppsegern att göra, så måste vi vinna. Mm. Jag tror dessutom att vi kommer rotera laget så pass mycket här mot Serbien på torsdag. Och förhoppningsvis slå då Serbien som saknar dels Vlahovic i truppen, men också Mitrovic som är avstängd. Alltså, kan vi inte slå Serbien i det läget på hemmaplan? Ja, men då kanske vi inte ska gapa så mycket efter en gruppseger här. Men jag tror att vi kommer kunna spara lite krut i buggarna till söndag för att göra en riktigt, riktigt bra match. Så att allting lever ju, det är inte kört än.
Nej, men det som dessutom talar för Sverige är att det är ett nytt spelsystem. Så varje minut som Sverige spelar fotbollsmatcher, Serbien i det här fallet, nu kunskapen från Norge-matchen, alltså gör ju att vi blir bättre. Alltså det hoppas är att vi kan skruva på saker. Ja, men då får vi ytterligare en match och revanschlustan tillsammans med det gör ju att vi kommer ju vara bättre på Ullevål än vi var på Friends. Mm.
Förhoppningsvis och förmodligen.
Ja, men dessutom, alltså, Norge kommer inte skruva på sin taktik speciellt mycket. Så nej, det är klart att alla gör liksom små taktiska förändringar. Ja.
Och det är ju den sista då sidan av myntet jag tycker man ska lyfta. Att det är verkligen inte bara att gå från ett rakt 4-4-2 i försvar, eller 3-5-2 då i anfallsfotboll, till att spela 4-3-3, trycka på en knapp och så ska det flyga. I synnerhet inte när man saknar 2/3 av sin centrallinje i då Albin Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, som har startat majoriteten av samtliga landskamper de senaste 5-6 åren under Janne. Det är verkligen inte bara att rycka på axlarna och tro att det ska funka. Jag såg några skriva, Janne har kört fast. Janne har för fan precis liksom kastat allt han har stått för och allt han har implementerat som tränare i hela sin karriär över bord.
Det är ignorant att säga så.
Ja, men jag tycker så här, om man efter de här två matcherna börjar ropa efter förändring och börjar tycka att liksom, nej, Janne har minsann kört fast, det här går inte längre, då får man faktiskt lämna in licensen som fotbollstyckare. Då har man liksom ingenting i kolumner, krönikor eller på sociala medier att göra.
Ja, myggat och klart.
Ja, men då är det verkligen, sätt dig i bastun och tänk över om du ska liksom yttra dig om fotboll igen.
Måla om fasaden.
Verkligen. Verkligen. Gör något annat ett tag. Ja. För det är ju precis det Janne och Wettergren har gjort här. Okej, hur optimerar vi de spelaregenskaper och trupp vi har tillgänglig väl ute på plan? Vi lämnar 4-4-2 bakom oss. Vi går vidare, vi gör det här. Men det kommer ta tid. Det är för fan allt det liksom alla har önskat. Bara att vi gör det med samma förbundskapten. Så förändringen har ju skett, men förändringen kommer ta tid. Och herregud, det är verkligen inte så att man inte bara byter spelsystem. Man gör det dessutom utan sin lagkapten ordinarie mittback. Man gör det med ett helt grönt och nytt mittbackspar. Man gör det utan Albin Ekdal centralt. Man gör det inte längre med två forwards i allt vad det innebär i pressspel, i allt vad det innebär i anfallsspel. Alexander Isak spelar ju en helt ny roll när han nu inte längre är en av två, utan han är ensam. Emil Forsberg, ja, han byter ständigt plats från vänsterkant till centralt, från centralt ut till vänsterkanten igen. Alltså,
du vet ju vad min go-to-tränare är vad det gäller att byta spelsystem, eller kanske framförallt go-to-exempel då på att byta till just 4-3-3 också. Det är Max Allegri. Kommer du ihåg hur lång tid det tog? Jag har sagt det ungefär 100 gånger. Ja. Ett halvår tog det.
Nej, det tog väl till och med ännu mer exakt 7 månader.
Ja, 7 månader tog det. Och innan, och han pratade ju väldigt.
Och då spelades det 6 matcher i månaden. Minst.
Exakt, minst. Så att byta spelsystem i ett landslag som dessutom liksom är inkört på det. Hur mycket de här akademispelarna än är inkörda i just det här spelsystemet i sin utbildning. Mm. Det måste man ha förståelse för i alla fall.
Ja, och som sagt, där vi började, det finns inga träningslandskamper där vi kan göra det här. Det är helt meningslöst att göra på januariturnén med massa allsvenska spelare som ändå inte ska vara med sen när det väl är dags.
Utan
det är de här matcherna vi har på oss. Jag stöttade linjen att våga spela en annan typ av fotboll när vi var uppe i A-divisionen för 1,5 år sedan. Och det slutade med 5 förluster. Mm. För att, ja, men när ska vi testa det då? Mm. Om vi någon gång ska utveckla det här spelet så måste vi ju våga spela det någon gång.
Ja, och det är väl lika bra. Det är någonstans jag liksom inledde det här med när vi pratade om Lagerbäck och hans trots allt ganska starka känslor emot typbyten.
Men det är värt att säga. För torskar vi det? Alltså, vinner vi inte den här gruppen?
Det är värt. Men
och
det är värt
vi får, att... säg att vi får, nu har inte jag liksom sidningsgrupperna klara i huvudet.
Jo, men det fanns ju en ganska tydlig kritik i det. Jag menar bara, det är värt att säga. Det är värt att ha med sig. Och sen kan man kritisera byten och allt. Det är inte det jag säger. Jag menar bara att det fanns känslor ganska tydligt inblandade i hans kritik innan Jan Andersson kom in i studion. Mm. Och det är bara det jag liksom någonstans sökte, just det här, att det är bättre att tänka på processen och långsiktigt snarare än exakt vem ska man, alltså så här, kan vi göra om taktikerna sista 20 för att vinna matchen? Jag tror att Janne är inne på rätt linje, och idag, dagen efter förlust mot Norge på Friends, så kan det tyckas vara lite konstigt. Men vet du vad jag känner? Enbart starkt. Team Janne. Alltså återigen så känner jag bara Team Janne. Jag är trygg i hans händer.
När vi i november 2023, om 1,5 år, kommer trea i EM-kvalet, inte via Nations League får en köksväg in i playoffet några månader senare, utan vi står där och har bränt även EM 24 för att vi i gruppen fick Italien och Holland. Eller Tyskland och Portugal. Du fattar var jag vill komma någonstans. Två stycken landslag som vi helt enkelt inte var bra nog att ta oss förbi.
Den
ett
summeringen
av dem.
Kan väl vi göra i Toto Balotto om några veckor när, det här Nation, när den här Nations League-gruppen är spelad, tänker jag.
I september så är den ju färdigspelad. Men,
jo, men vi har spelat fler matcher och vi kommer veta vårt utgångsläge inför september på ett betydligt liksom, bättre sätt. Då.
Absolut, men det Lars Lagerbäck highlightar igår, det är ju att när det väl sker i november 2023, presumtivt, så är det den här Norgeförlusten på Friends. Det var där vi brände in.
Det är det vi inte vet.
Nej, men det är ju det Lars Lagerbäck menar. Mm. Här är det fullt rimligt att anta att vi brände EM 2024. Mm. Därför kan vi inte ta lätt på den här förlusten. Därför är det värt att fråga Jan, vad tänkte du? Förstår du?
Mm. Jag fattar. Jag känner bara att vi ska gå ut på ja men Jan idag. Jag känner stor kärlek, känner jag. Det var några killar som skickade in från O'Leary's mitt emot Frans igår när de satt och sjöng med. Det var Gugge Dahlin i högtalarna som gjorde någonting med mig. Ja, men gör någonting med mig varje gång jag hör kalla på Djurgårdsramsan. Och det gör någonting med mig varje gång jag hör din röst. Är det också, alltså, är det fel att krädda dig här? Eller Toto Balotto som har lanserat den. Är det Magnus Uggla eller är det någon
Olle
annan?
Ljungström.
Jo, jag vet. Men
det är Olle Ljungströms dödsbo som får vet, cashen. Men,
så är det ju. Det är hans stimpengar och så vidare. Även från din låt. Men jag menar bara liksom att du har ju ändå tagit Ugglas version och gjort om den. Men Olle Ljungström och Magnus Ugglas låt då, som Toto Balotto har gjort en egen version på.
Och Djurgårdsramsan.
Och Djurgårdsramsan.
Djurgårdarna som liksom myntade den ramsan.
Jag känner ändå lite stolthet när jag hör Tang.
Ja, men det är väl jättefint. Ja. Sen så kan man ju ibland känna, det har vi ju pratat om förut, och det handlar väl om alltså, grundheten i repertoaren som finns på Friends bland landslagssupporten.
Det var ju exakt det vi ställde oss emot. Om man kollar på landslag världen över så tar ju de klubblagsramser, för det är där supportrarna kommer ifrån till landslagen, och sen så gör de en landslagsversion av det. Och när du och jag satt på Rydelapp 2016 så kände vi att vi är lite trötta på in med bollen i mål med Markoolio. Vi är lite trötta på kom igen Sverige och andra sidan är det klara. Så vi tyckte att det var dags att lansera något annat. Då kollade vi, vad finns det för någonting på klubblagsnivå som vi enkelt kan göra om, där många supportrar känner igen sig, svenska supportrar. Och då hittade vi den här kanapå, du och en polare.
Fem plus ramsa i grunden.
Som var i grunden en fem plus ramsa. Jag tycker till exempel den här tegelsten, kylskåp skulle kunna passa i ett landslagssammanhang också.
Alltså många förvirrade människor på Friends skulle hänga med den.
Jag hörde, det är två ramsor som vi gjort om. Alltså så här, som har fått fäste, det är också en Bajen ramsa. Mm. Här kommer hjältarna. Den, från Sverige kör vi då.
Mm. Det var väl mästarna efter
mästarna var det efter U21 EM. Ja, här kommer mästarna från Sverige och så vidare. Den hörde jag igår också då via TV-rutan. Så den har ju också fått fäste. Precis som att det skulle kunna vara en IFK Göteborg-ramsa eller Malmö-ramsa. Vad är det Ponne sjunger? Bajsa på Malmö. Ja, den kan ju fan gå in 100% också. Alltså, folk måste ju förstå hur
det är så liksom. Jävla kul. Och
Men liksom, polska supportrarna sjunger liksom Legia Warszawa
sånger omgjorda till landslag. Vi bajsar på Malmö bara liksom om och om igen 10 minuter på Friends när Sverige spelar landskamp. Vi bajsar på Malmö.
Hela Friends då.
Ja. Nej, men jag skulle bara säga då att det var ju lite motigt då i 88 igår igen. Underläge 0-2 mot Norge. Kan ha på.
Du har kommit dit. Känner man, jo, men det är ju en sån ramsa som faktiskt men jag tycker ändå att den funkar på ett sätt. In med bärs liksom. Kom igen, vi kan på. Ja. Jag tycker den funkar i precis alla lägen. Däremot sittplats ställer upp i 35 minuter i 0-1 underläge. Den kände jag inte lika starkt för.
Men okej, okay, då har vi redogjort för alla sidor av det mynt som var
det som
då
numera,
liksom...
Det här myntet som numera är en drakar och demoner tärning.
Ja, precis. Ja. Det är en jävla liksom oktagon mynt. Exakt.
Sakta i backarna, håll i hästarna, dra mig på en liten jävla kälke och kyss Karlsson. Hör upp för fan, Toto Balotto är nämligen sponsrade av dårarna på Weird, som inte bara håller på att revolutionera hela underklädesvärlden för alla som vill, utan dessutom gör det på ett jävligt innovativt, generöst och filterlöst sätt. Med koden TOTO30 får ni som lyssnar på det här 30% rabatt på allt ni klickar hem på weird.com. Och ni som undrar hur Weird stavar, så är det alltså W-E-A-R-D. W-E-A-R-D. Var noga med det, annars får ni upp något helt annat. Och det vill vi inte. För alla behöver underkläder, kalsonger, trosor, strumpor, linnen och så vidare. Tjejer som killar, pitti luring som kissimurra va. Och med Weirds grejer så ger man båda kön, tassar och huden precis vad de vill ha. De vill ha bambu. Det är mjukt, det är luftigt, det är skönt mot kroppen och det är en grym jävla kvalitet. Addera den stilrena looken, inga feta fula loggor och löjliga mönster och färger i material som tappar passform och som sitter som skit. Här är det fokus på rätt saker. Så nöjer inte i onödan. Levla upp lite jävla vardagslyx i era översta lådor. Kliv in på weird.com och se själva. Fatta grejen. Förlora er bambuvågen, framtidens material. Att det dessutom är riktigt jävla snabba leveranser, sa jag det. Från Weird. Men det säger väl också sig själv. Det är ingenting jag behöver nämna. 30 troll rabatt. Toto30-koden weird.com. Vi tar på oss våra bambujalingar och skjuter en salut för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Det är rent spelmässiga, fotbollsmässiga då. Vi kan väl väga in Slovenien-matchen här tycker jag, ja. Från i torsdags, i och med att det är ändå de liksom samplen vi har i detta nya 4-3-3. Ja. Det är 180 minuter. Det var en seger borta mot Slovenien med 2-0. Det var en förlust mot Norge hemma igår då med 1-2. Jag tycker ju att det är värt att säga, alldeles oavsett om Norge då av Anthony Taylor och varummet ges då 1-0 via den här straffen som är helt otrolig att den får stå. De får ju liksom matchen serverad. Det brukar ju heta i trav att vissa hästar får loppet kört i halsen. Att det liksom så här, det går inte att inte vinna. För att loppet blev av de andra hästarna körde på ett sånt sätt att det var bara för liksom vinsthästen att kuta på. Och till slut så korsar man mållinjen som etta. Med den här straffen så får ju Norge också matchen väldigt mycket resultatmässigt dit man vill. Man kan sjunka lågt, man kan ligga kompakt, man vet att man har en otrolig omställningsspelare som ensam kan sysselsätta hela den här nykomponerade svenska backlinjen. Men det kan ske, och nu var det så, och jag tycker inte att Norge på något sätt liksom behöver ursäkta sig för att man vinner den här matchen. Jag tycker inte att siffrorna på något sätt är orättvisa, om något, utifrån vad det stod i paus. Så är det ju Robin Olsen som håller siffrorna nere. Det hade ju varit mer rimligt med 0-4 än 2-2.
Mm. Nej, men, och det tycker jag du är inne på där med centrallinjen och alltså de spelarna som är borta. Och dessutom, jag sa att det var mångbottnat den här mittbackskrisen. Så är det ju inte direkt liksom Big Five mittbackar som kommer in och ersätter de som vi är vana att spela med.
Jocke Nilsson, det, ja. Han flyttar väl nu till MLS och St. Louis. Tror jag. Mm. Jag tror att när han sitter på den flighten över Atlanten, så tror jag att han vet
att nu
det här flygplanet kommer inte gå tillbaka
jättemånga gånger. Det tror jag han visste redan igår efter matchen. Ja, försökte ju få lite stöttning, eller han blev stöttad av sina landslagskollegor såg jag efter det andra målet. Man kan halka och fan gud ska veta man kan halka på Friends risiga gräsmatta.
Men det blev också lite extra delikat och intressant när det då sker efter att Ponne bara timmar tidigare i Sydsvenskan hade lättat på trycket. Man hade ju hoppats att han hade gjort det här med oss, bland vänner. Men nu kom det i alla fall ut någonstans. Det var ju de där två landskamperna mot först Kroatien och sen Portugal i slutet av den där Nations League hösten 2020 som han inte kunde släppa.
Jag pratade om det då. Jag tyckte att det var helt bisarrt. Alltså, nu är vi på sociala medier igen. Men alltså, den behandlingen som Pontus Jansson fick efter de matcherna han hade stått för. Alltså, den tryggheten han hade varit i en jävla pissmatch i Nations League. Bli hängd på det sättet och tappa sin landslagsplats på det sättet. Liksom, han fick så otroligt mycket kritik som att så här, det här är Pontus Jansson. Jag trodde att alla visste att det där är inte Pontus Jansson. Pontus Jansson har vi sett hela tiden fram till nu. Vi som ser honom i ligan vecka ut och vecka in. Vi som har sett hans landslag.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Matcher vecka ut och vecka in från den dagen det var Jan Andersson va? Han kom, nej, det var Erik Hamrén när han kom in och gjorde dunder matchen mot Frankrike, för det är väl, det var väl liksom starten på hans landslagskarriär. Men också under Jan Andersson tyckte jag det var så jävla märkligt hur han kunde sjunka i hierarkin, så jag fattar ju verkligen på det här. Och sen så kommer vi till det mästerskapet, möjligheten ges men han får inte möjligheten att spela. Alltså jag förstår ju den stora besvikelsen från hans sida.
Och som var inne på då igår hos Sydsvenskan, att han fick då liksom ensam fejsa media,
ja.
Han fick gå ut i den mixade zonen och verkligen, som han uttryckte det, typ blev kastad åt vargarna och...
Ja, men det var ju så ju. Det var ju vargar runt om som tyckte, du kommer ihåg det, vi satt ju här och när jag försvarade Ponne i Toto Balutto, då var det ju bara, men ni polar med honom, men ni gör allt för Albin och Ponne och så vidare. Fick man ta jävkritiken där? Nej, jag var helt objektiv. Jag tyckte det var orimligt. Och det är återigen så här, vi landar på att supporter är ignoranta. Alltså man är noll jävla historiekoll när man hänger spelare och när man kastar folk på det där sättet under bussen, men dessutom ger orimlig kritik. Alltså det är två situationer där vi släpper in mål på, absolut. Men det kan också hända, och det får hända i Nations League. Det var ju dessutom, det ska också sägas, ett nytt sätt att spela på. Vi var mycket mer offensiva. Vi var mer sårbara i djupet, det som hände i de två matcherna.
Ja, och som Ponne själv var inne på igår då, alltså mot Portugal, ja, då var vi alla klappkassa. Alltså då spelade vi alla ett uselt försvarsspel. Groda mot Kroatien, hej! Hänsa, alltså det är min. Det är ingen snack om saken. Men för att då undvika att kasta allt för mycket sten i glashus då, så min raljanta kommentar då kring att Jocke Nilsson inte kommer åka skytteltrafik över Atlanten här nu. Alltså,
han är lite i samma position som Ponne.
Det är han väl, sett till vad som nu gäller.
Var han
Ponne
spelar.
Ponne är borta, Danielsson är borta.
Är Danielsson borta? Han tackade för sig.
Han har slutat. Ponne har slutat. Alltså... Jocke Nilsson är ju jämte Filip Helander. Det är ju de två som är huvudkandidater.
Herregud,
vad fundamental
Vigge blir hela tiden.
Bakom, eller bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Sen är Karl Starfelt trea. Och uppenbarligen då Alexander Milosevic fyra. Sen så kan det finnas...
Hjalmar.
Nej, men det kan man väl ändå inte... Liksom...
Nej, men femma, eller? Han är med i truppen.
Jo, men då kan du ju lika gärna... Alltså... Kurtulus har ju varit lika mycket i landslaget
Kurtulus
som Hjalmar Ekdal.
Ja, de två är femma.
Ja, vi får väl se. Du har ju Onas där i Slavia Prag. Så att, ja, vi får väl se. Jag menar bara att jag både hoppas och
tänk
tror...
Tänk om vi har haft Vigge Ponne nu.
Jag både hoppas och tror att man då lär sig någonting av det Ponne kritiserade landslaget för igår med då Jocke Nilsson efter landskampen igår. Att, ja men bränn inte honom också här nu då. Nej. Utan nu får vi ju faktiskt se till vad vi har.
Ponne Vigge imorgon, Brasilien borta. Hur trygg som helst. Ge mig Argentina.
Jävlar vad brassarna
ser ut. Ge mig Argentina.
För övrigt.
De ser bra ut, ja.
Mm, får man säga. Men tillbaka till då de här två landskamperna. Vad har du tyckt sett bra ut? Alltså, vad har du gillat med det nya spelsystemet och det nya landslaget?
Nej, men, alltså, så här, jag gillar alltid när Emil Forsberg kommer in och hamnar centralt och ibland han ute på en kant. Och så när han är den här klassiska fantasista-rollen som får röra sig lite hur han vill. Mm. Det tycker jag är härligt. Jag tycker inte att Alexander Isak har sett sådär jättebra ut. Han spelar ju ensam forward i Real Sociedad. Det har funkat så där under den här säsongen. Funkar så där i landslaget också. Sen är det möjligt att han är isbjörn. Det har varit en tuff säsong och han har inte självförtroendet. Jag trodde att det skulle komma här nu, att det bara liksom skulle smälla. Gjorde ju mål sent på säsongen här i Real Sociedad också. Dejan Kulusevski tycker jag verkligen har tagit liksom ännu större ansvar. Nu gör han mål så det är lätt att landa där. Men jag tycker att han ser jävligt bra ut. Jag blir trött på...
Varför är det så jävla han som tydligt igår... att se skillnaden i självförtroende?
Ah, ja,
på
nej,
Dejan nu... Och hur det såg ut under 2021.
Men vi måste också hitta honom rättvänd oftare. Alltså jag tycker inte man tog upp det tillräckligt i studion igår. Men jag tycker vi hittade det en så Kulusevski felvänd på egen plan halva allt för ofta. Alltså, ha en annan uppspelsfas. Alltså, gör någonting annorlunda. Men det är en Kulusevski, han är visserligen bra felvänd, det är inte det. Men jag vill se honom rättvänd i en mot en mycket, mycket oftare. För det är ett av våra absolut starkaste vapen. Och det vet alla som har sett honom i Parma, eller på att säga, men i Spurs under den här våren.
Jag har en
så
ny...
ge bollen till det. Hitta upp hur fan ni vill i uppspelsfasen. Men när Dejan får bollen, då ska han vara rättvänd. För dels kan han vika in, dels kan han gå på djupet, dels kan han gå på eget avslut. Han och Forsberg, det är våra absolut farligaste vapen just nu. Så Forsberg tycker vi utnyttjar ganska bra. Det kan ha att göra med att han är vanare i landslagströjan. Att han har mer erfarenhet. Liksom i den erfarenheten också har ett större självförtroende. Förstår vad jag menar.
Känns också som att han har steppat upp med den där lagkaptensbinden runt armen. Och vet att nu är det jag som behöver ta ansvar. Jag behöver vara lite pappa. Jag behöver vara lite instruktör. Jag behöver visa vägen. Ja. Det har ju inte han behövt göra på samma sätt hittills. Det har ju, jag tror att han har väldigt mycket koncentrerat sig på sig själv.
Ja, men han känns som en stjärna. Och även, han känns så jävla självklar också. Som
och även där. Efter liksom, lustig Marcus Berg-generationen lämnade så blev det ju väldigt mycket mer Victor Nilsson Lindelöf, Albin Ekdal snarare än Emil Forsberg. Nu saknas både Albin och Vigge. Det har ju varit en helt ny, måste jag säga, Emil Forsberg både på plan, men framförallt och medialt, de här dagarna, den här samlingen. Jävligt kul att se.
Men du nämner
jag skulle bara säga, jag har en ny spetsegenskapsspaning på Kulusevski. Vad är den klassiska sägningen kring riktigt bra fotbollsspelare?
Du har haft en väldigt speciell spetsegenskap.
Ja, jag har en till, som jag tror att du kommer gilla. Vad är den klassiska sägningen kring vad som särskiljer bra spelare mot lite sämre spelare? Att bra spelare, de vet vad de ska göra med bollen.
När de får den,
ja. Vet du vad riktigt bra spelare har som inte bra spelare har? De har förmågan att inte veta vad de ska göra med bollen innan de får den. Men när de får den har förmågan att ändå ta det bästa beslutet.
Nej, jag förstår.
Alltså, vissa spelare...
När de inte vet vad de ska göra när de får bollen. De är jättebra på att veta vad de ska göra innan de får bollen.
Ja, men det finns
ju tillfällen under en fotbollsmatch när du får bollen. När det går så snabbt. Exakt. Så att du vet inte riktigt.
Eller du har tre alternativ. Ja. Du måste värdera dem.
Ja.
Det finns tre typer av spelare.
Värderingen, är det den du pratar om?
Ja, alltså värderingen eller bara liksom förmågan att ta det bästa beslutet.
Ja.
Det kanske är samma sak. Jag vet
ja,
inte.
Värderingen när du får bollen och inte har bestämt innan. Ja.
Det jag menar är, jag landade igår. Det finns tre typer av fotbollsspelare.
Ja.
Det finns de som får bollen.
Jag gillar det här, Gusten, det kan jag säga.
Ja, jag visste att du skulle göra det. Det finns de som får bollen, inte vet vad de ska göra med bollen när de får den. Och sen inte kan ta rätt beslut till och med bollen. Och så finns det bra spelare som innan de får bollen vet vad de ska göra av den. Det är därför de kan hålla sånt jävla bra tempo. Det är därför inte liksom pressen sätts in. Eller det är därför de kan glida förbi en försvarare. Eller att de kan slå passningen i en yta som stängs igen 3/10 senare. Men de riktigt, riktigt bra spelarna...
Liverpool är ju bra där, va?
Ja, absolut. Men de riktigt, riktigt bra spelarna, det är de som kan få bollen och vara trygga i att jag vet inte vad jag kommer göra med den här bollen än, men jag besitter förmågan att när jag väl får bollen så kommer jag inte liksom schabbla bort den, kladda på den, se ytor stängas ner, utan då har jag full koll på min omgivning att där och då,
och koll på kropp och boll och allting sånt där.
Koordination, medspelare, motståndare, allting. Jag vet
Neymar att du... är kanske världens bästa på det, tycker jag.
Ja.
Han agerar, när han får bollen så agerar han det han tycker är kul, och det blir ofta bra.
Absolut. Ja, men det finns väl många spelare att, att nämna här. Men jag tycker att Dejan Kulusevski igår visade det två gånger om i slutet av matchen med samspelet med Anthony Elanga. Alltså, om du kollar, du vet vilka situationer jag menar. När Anthony Elanga har bollen i vänster ytterzon och så spelar han in den till Dejan Kulusevski. Jag tycker det är så tydligt hur det syns att Kulusevski, han vet inte vad han ska göra med bollen när han får den. Men det är inte på något problematiskt sätt. Det är inte liksom så här, du ska veta vad du... Utan han tar emot den, trygg och full av självförtroende med att jag kan ta emot den här bollen på ett sätt som gör att jag inte tappar någon mark, ingen motståndare kommer kunna komma åt den. Men jag kan också väl med bollen. Invänta och se, vad är den bästa passningen?
Vet du vilken förmåga han har? Nej. Och Zlatan har pratat om. Han har förmågan att vara Matrix.
Ja, att gå ner liksom, i liksom,
se allting. Alla andra liksom, agerar jättesnabbt, men han ser,
han ser det i ultrarapid.
Ultrarapid, ja, precis.
Är det, med, alltså, är det liksom världens mest paradoxala ord? Alltså, ultrarapid låter som att det går blixtsnabbt.
Är vi rätt på det då?
Ultrarapid, ja. Alltså.
Jag har varit osäker.
Här har jag rätt.
Rivstarten.
Buenos días. Fan, finns det någon kaffe till papi? Papi chulo.
Nej, men jag tänker att ultrarapid är att det går jättesnabbt.
Ja, det, jag vet. Det är därför jag säger det låter verkligen som hög hastighet.
Ja, men det kan väl betyda både och.
Nej, alltså ultrarapid, det ska vara liksom långsammare än
Alltså jag läser här, vad betyder ultrarapid? Om filmfotografering, ytterst snabbt. Om filmbildrörelse, ytterst långsam. Ja. Det är därför jag knasar till lite i skallen, jag som gammal skådespelare som har kört båt i ultrarapid.
Ja. Okay. Ja.
I ultrarapid enligt filmfotograferingen då, ja. Men inte enligt filmbildrörelsen.
Han besitter i alla fall den förmågan, ja. Att väl med bollen kunna då liksom bara trycka på slow motion-knappen. Vem kommer här? Vem kommer där? Vad finns det en yta här? Han slår ju två passningar då. Den ena leder till mål, den andra drar Elanga utanför. På ett sätt som är så här...
Felvänd bara för att jag sa det. Men det var på offensiv plan halva.
Ja, men du fattar... Alltså, jag tycker att den spetsegenskapen är jävligt läcker. Mm. Den är häftig. Och Kulusevski har den på ett sätt som väldigt få andra har.
Och också blir man ju extra stor supporter till Kulusevski för att han har det också under 90 plus tillägg. Mm. Alltså, det är ju en spelare man ska behålla på planen. Det är någonting man har märkt på Janne också. Han byter ut andra spelare, man byter inte ut Kulusevski. Det känns som att han är en spelare som verkligen kan avgöra i 90 plus 4. Med en liksom sån aktion.
Nu nämnde ju du Neymar här som det kanske bästa aktuella, ja, exemplet. Modric också. Jag tycker att det här var ju Zinedine Zidans liksom, stora jävla adelsmärke.
Du går tillbaka i fotbollshistorien du. Det kan man göra.
Ge mig bollen så ska vi se vad som är det bästa alternativet. Jag lovar att jag kan ta det beslutet när jag väl får bollen.
Ja, men också att för han har typ 20 alternativ när bollen kommer.
Ja, men också så här storkukslugnet i att veta att jag vet inte vad det bästa alternativet än är. Det finns de som kan ta ett bra beslut innan de får bollen, mycket bättre än majoriteten av alla fotbollsspelare. Men jag kan ta ett ännu bättre beslut, men då behöver jag först bollen.
Bäst sätt att förklara det på att det är då magi på fotbollsplanen uppstår.
Ja, ja.
Tillsammans med vår partner Heineken Alkoholfri så har vi just nu en premiumtävling och den går av stapeln på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det handlar om att man ska köpa två stycken Heineken 00 i en butik. Tipset är att kyla dem riktigt ordentligt för de är otroligt goda. Men framförallt då så ska man ladda upp kvitt kvittot på HeinekenAlkoholfriKampanj.se. Och vad är det man tävlar om då? Jo, som jag sa, en premiumresa till Sveriges öppningsmatch. Det är Sverige-Holland på Bramall Lane i Sheffield. Det är Toto Balotto inräknat. Vi pratar flyg, vi pratar mat på resan. Vi pratar hotell. Men framförallt då platser i Heineken alkoholfri logen på arenan. Vi kommer tävla ut två stycken vinnare som också får ta med en vän i det här läget. Så otroligt generöst av er Heineken alkoholfri. Ni gör verkligen en dundertävling här och vi rekommenderar alla att vara med.
Jag tänkte bara liksom kort då studsa några grejer som jag tar med mig från de här 180 minuterna rent och liksom så här spelsystemmässigt. Mm. Vad jag ändå tycker var lite plus och minus. Alltså, jag har ju tjatat länge här senaste två åren i liksom 4-4-2s brister på att vi som landslag blir undertaliga på för många ytor av plan. Man vill ha fler numerära överlägen. Och där tycker jag verkligen att det var en enorm skillnad centralt på mittfältet. Föga förvånande såklart, eftersom vi går upp med 50% i liksom manskap centralt på fältet. Mm. Från 2-3. Sen om man vill liksom benämna det som 4-2-3-1 eller 4-3-3 eller hur man nu vrider på den där triangeln, det lämnar jag därhän. Jag tycker bara att vi centralt var väldigt mycket mer kompakta och rejäla. Det fanns fler alternativ, vi var mer solida defensivt. Så där tycker jag verkligen att det märktes en skillnad. Jag tycker Jens Kajuste gör en jättefin match, i synnerhet defensivt, i den här då ensamma nedre spetsen på den centrala triangeln i 4-3-3 igår mot Norge. Jättebra, verkligen. Tycker Jesper Karlström gör en, liksom en insats med den äran även mot Slovenien i torsdags. Däremot så tycker jag ju, som du var inne på, Alexander Isak blir ju för ensam. Och jag tycker det märktes i synnerhet igår mot Norge, när det är alldeles för många bollar där det hade absolut blivit mer farligheter, vi hade fått fast bollen på ett helt annat sätt, vi hade kunnat gå på andra bollarna på ett helt annat sätt med två forwards. Mm. Men när andra mittback eller en droppande central fältare från Norge inte har en andra central anfallare från svenskt håll att hålla reda på, ja, då räcker det ju bara med att en mittback tar duellen mot Isak, så fångar man upp andra bollen hur lätt som helst i Norge. Så där blev det ju verkligen en tydlig sak att jobba på framöver här.
Ja, men verkligen, jag tycker att Ljungberg är inne på det bra också, så att det finns saker att utveckla i det här. Det är inte så att Janne inte vill göra så som Ljungberg säger, och för er som inte såg det så handlar det om att han liksom tar in fler spelare centralt och skapar trianglar eller boxar som han pratar om, och således kan liksom, där kan vi hitta fram mer, och vi har spelaregenskaper i den här truppen som passar väldigt bra för att komma in mer centralt. Jag menar såhär, de grejerna, det är ju detaljer, det är taktik som man måste träna på.
Ja.
Och det kanske vi blir bättre på mot Serbien och definitivt bättre på mot Norge på Ullevå.
Jag tycker att vi överlag...
Tänk säga Ullevi, det var därför det blev lite avhugget.
Jag fattar. Jag tycker att vi överlag mot Slovenien...
Svenska kuppen finalarenan.
...klarar av positionsskifterna mellan Viktor Claesson och Emil Forsberg på ett väldigt mycket bättre sätt. Sen så gjordes det bra i korta perioder igår mot Norge. Men det blev så uppenbart igår att när då Emil Forsberg kör fast lite centralt, när han inte får lika mycket boll som han vill ha, ja, men då rör han sig utåt. Och då hemfaller han åt sin position där ute till vänster. Och så blir Viktor Claesson ganska statiskt centralt. Och där är inte han tillräckligt bra. Alltså, det blev så tydligt igår att då går vi ner i tempo, vi går ner i rörelse, vi går ner liksom, i och med det, i kreativitet, konstruktivitet. Det blev alldeles för passivt.
Mm.
Så att det där har man ju i stunder i båda de här matchen hittat. Att Emil Forsberg verkligen kan frigöra sig när han får vandra från vänster till centralt, ut och in. Men när det blir för statiskt, ja, men då blir det superenkelt för motståndarna att kontrollera dels Alexander Isak eftersom han är ensam, men också mittfältet som bara står stillastående framför sig. Så att ja, jag tycker att det finns verkligen saker att bygga vidare på. Men framförallt saker att skruva på. För att det kommer inte funka att spela så här i 90 minuter. I synnerhet inte när vi på så utsatta positioner har lite kvalitetstapp också.
trots förlust så ser jag jävligt mycket fram emot dels Serbien-matchen, men inte minst då den stora revanschen när vi åker till Norge på söndag. Jag ska säga det att på Betsson så finns det väldigt mycket odds kring Nations League och inte bara just nu i dessa dagar. Så kika in där ni som är sugna på lite spel. Kanske ta in lite av det vi sagt om vi tycker att det har varit någonting klokt. Vad tror vi framåt? Alltså vad tror du om Serbien-matchen till exempel? Vad gör vi för match? Hur roterar vi? Vilka spelare kommer in och vilka går ut?
Jag utgår från, eftersom Janne har varit väldigt tydlig med det, att det här är ju en samling som fysiskt sett inte går att klara av på ett annat sätt än att använda hela truppen. Att snurra ganska mycket.
Han har ju också lilla lappen med sig igår i studion. Pratar om hur många minuter Forsberg har spelat. Ja, men inte bara Forsberg, utan han har koll på alla spelare, spelminuter.
Nej, men jag utgår från att Kristoffer Olsson och Jesper Karlström går in centralt igen. Jag utgår från att minst en av Alexander Isak och Dejan Kulusevski kommer starta på bänken. Förmodligen båda två, i och med att Robin Quaison finns tillgänglig, Viktor Gyökeres finns tillgänglig. Nu hade det varit perfekt att få starta med Jesper Karlsson. Alltså att han skulle få ta sin första riktigt liksom, så här, stora ansats mot konkurrensen in i ordinarie elvan. Viktor Claesson kan väl långa på. Alltså, han tröttnar ju aldrig. Men jag tror att det kommer vara ett ganska roterat landslag utifrån det som går. Nu är Emil Kraft avstängd och alltså, det finns inte jättemånga alternativ på den där mittbacken. Jag tror att Janne inte kommer liksom spela Hjalmar Ekdal och Kurtulus.
Nej.
Det har jag väldigt svårt att tro.
Nej. Där måste han ha någon slags stabilitet. Ska jag säga det förresten, ni som går in på Betsson.com och liksom letar efter odds, ni måste vara 18 år och stödlinjen.se finns om man har problem. Det är viktigt.
Men jag tror ju att ett Serbien utan Vlahovic, ett Serbien utan Mitrovic, det blir ju också ett förhoppningsvis och förmodligen ganska så uddlöst Serbien som
framåt
är...
i alla fall om man ser till att Milosevic och Jocke Nilsson har spelat mot Håland och delvis också passningen fram till Håland från de spelarna som finns bakom, inte minst Ödegård. Ja, men det blir kanske lite lättare då.
Nu finns ju Luka Jovic där, gjorde väl mål igår också. Dusan Tadic, otrolig fot. Alltså, det är klart att det finns kvalitet.
Serbien är VM av en anledning.
Absolut, samtidigt som jag tror verkligen att Serbien utan sina två spetsanfallare är i Stockholm för att ta en poäng. De är nog ganska nöjda med ett kryss på förhand. Således så hoppas jag att Sverige kan utnyttja den här matchen, kan utnyttja manfallet i Serbien till att låta det flöda offensivt som det gjorde första kvarten av andra halvlek igår mot Norge, som det gjorde stundtals mot Slovenien. För då tror jag absolut att Sverige inte bara kommer vinna utan också känner att vi måste ju samtidigt vinna, för att implementera ett nytt spelsystem i all ära, det är tävlingsmatcher. Vi kan ju fortfarande komma sist i den här gruppen. Nu är väl det tvärfavorit på att Slovenien kommer jumbo så det bara sjunger om det. Men vi kan inte åka ur i en C-division. Då är det riktigt mörka moln på himlen.
Nej, det ska vi inte göra.
Så att, det är väl bara att blicka framåt mot Serbien-matchen och försöka skaka av sig att vi faktiskt förlorade en fotbollsmatch som betydde någonting mot Norge. Kändes också lite irriterande med den där budisen som rullades ut inför från norska tårtbiten. Vi kan köpa hela Sverige om vi vill. Man vet ju också att det stämmer.
Ja, jag vet.
Det var väl Oskar Månsson som rapporterade att den där oljefonden, alltså all Norges olja, uppgår till 12 000 miljarder.
Ja.
Så vad är det för summa?
Ja, det är otroligt. Ja, det är ju siffror som är svåra att ta in.
Sen så tycker jag, och jag vet inte, det
såg också hetsen när de gjorde mål liksom, klättrade upp och hetsade
mot svenska supportrar. Bengaler och körde. Håland hyschar och hej, det ska han såklart göra. Han blir fan utbuad.
Han är Håland också.
Ja, men jag fastnade för någonting som Ståle Solbacken sa till Jennifer Kücükaslan i intervjun efteråt. Han inledde med det. För jag kommer inte ihåg Jennifers första fråga, men det var någonting typ så här, hur upplevde du här, eller hur var det här? Och då säger han så här, ja, det känns riktigt bra att se Sverige förlora på hemmaplan. Alltså
byggs det nu en rivalitet?
Satt som en jävla liksom armbåge i solarplexus.
Ja, men vi har ju skidorna. Och där vi är omsprungna. Alltså, så här, och där finns ju en rivalitet. Det är Northug som är en gris och alltihopa. Och den känner man ju varje gång vintersäsongen drar igång och varje gång det är ett mästerskap. Det är klart man känner den rivaliteten, men man har inte känt den. Nej, men det är ju i fotbollssammanhang för att Norge har den sorgliga fotbollshistoria som de har.
Har man ens känt rivaliteten i skidspåren de senaste 7-8 åren i och med den totala överlägsenheten? Alltså, det har ju varit lite skämskudde när det har försökt byggas upp någon slags landskamp.
Men,
och sen så slutar det med tre gånger Norge på pallen.
Jo, jag vet, men den är i alla fall funnits.
Sverige kämpar om fjärde platsen.
På damsidan har vi definitivt Estland. Varit med och krigat och vunnit OS-guld och så vidare. Så absolut så har rivaliteten funnits där. Men jag känner ju att den har ju inte alls funnits i fotbollssammanhang i och med Norges sorgliga fotbollshistoria. Men nu då när de studsar upp dem med höftkulan, Håland och de andra gubbarna.
Och
ja, men
nu
kommer den.
Alltså det tycker jag också ska liksom vägas in här i Norges frammarsch. Mm. Att ja, men Bode Glimt gör ju någonting på klubblagsnivå som svenska klubbar inte gör.
Ja. Nej, Rosenborg har väl delvis kanske gjort lite grann
jo,
det
absolut.
Med, men
sen kan man väl
där känner jag inget starkt. Det skiter jag lite i, Bode Glimt.
Så får väl alla Malmö-supportrar ursäkta. Man kan ju ropa Champions League kring MFF.
Det kommer fler man. Och framförallt är det ju inför den här matchen på söndag. Man känner, vi vill ju bara krossa Norge. Mm.
Men just att ställa tillbaka sa, ordning. Det känns riktigt bra att se Sverige förlora på hemmaplan. Att se Sverige tape på hemmabanan.
Och ska jag träffa norska kompisar här i veckan också. Alltså, nej, det känns hopplöst.
Ja. Jag var ju lite inne på att vi skulle ringa Per Jarle här. Mm. Bara ge det till honom.
Ska
typ säga grattis.
Ska vi göra det?
Men jag vet inte riktigt om jag fixar det.
Kanske gör det på måndag.
Ja, på måndag kanske vi. Ja, då kommer Backe hit. Kommer Backe hit och lägger ut texten.
Så vi har alltså Lasse Lagerbäck och vi har Backe. Ja, gubbpodd, säger folk då. Ja, det är fräsch, härlig, jävla premiumpodd på gång.
Alltså så här, gubbar eller inte?
Proffs.
Jag vill höra vad Lagerbäck tycker och tänker och känner. Jag vill höra vad Backe tycker och tänker och känner.
Nej, kände du igår i studion liksom när
man såg Fredrik Ljungbergs outfit att nu sitter måsen och skruvar på sig borta i Bromma.
Ja,
helvete det, var den satt.
Ja, men han är snygg alltså. Det får man säga.
Jo, men alltså Martin har ju varit så överlägset snyggast klädd och snyggast i den där studion i så många år.
Men här kommer en internationell
helt
style.
Plötsligt så kliver Ljungberg in och utmanar på båda fronterna. Man vet ju att det stressar ju måset.
Ja, dessutom lite solbränd. Han har liksom varit på Hotell Tylösand här nu i 2 veckor när solen har skinit och kommer, ja men fräsch, sommarfin. Och hittar en grön färg som passar honom perfekt också, den där militärgröna.
Olivia,
exakt. Men kände du hur, eftersom Lagerbäck precis hade då riktat kritik, för det var det ändå, alltså mot bytan och sådär. Och det var känslor.
Inställningen till Nations League,
ja,
mångt och mycket.
Ja, absolut. Och sen kommer Janne in och sen så ska bollar Gide upp det här då. Ja, men du Lasse nämnde ju här. Kände du hur det liksom, det var något i studion. Det var liksom, det var två starka...
Stod stilla några sekunder,
det var alfahanar, det var två stora ledare.
Och
det
där
var,
ska man också, alltså man ska ju inte förringa det faktum det. Att Lagerbäck i så många år var framgångsrik förbundskapten. Att Janne lyfte in Lagerbäck som någon typ av rådgivare i sin första stab innan han tog Norge. Och att Lagerbäck då också har haft Norge i väldigt mycket närtid.
Ja, det var en stark studio.
Ödesmättat.
Alltså. Ja, det var ödesmättat.
Men,
mäktigt.
Alltså, kalla oss jäviga om ni vill. Ja. Janne löser ju det där otroligt bra.
Ja.
Vi skrev ju det i WhatsApp. Den går alltid varm när det är landskamp. Ja. League Fan TV-gruppen.
Jag avrundar avsnittet här. Ja, men
Hoffman var ju klar med Janne.
Jag vet.
Han skrev ju det. Allt tar sin tid, men nu är det fan över. Ja. Men så skrev jag in där. Samtidigt. När Janne har liksom släppt micken och pratat i 7 minuter.
Och vem fyllde på?
Då känns det ganska bra i magen.
Ja. Fyllde jag på där? Ja. Du och jag, alltid team Janne, eller hur?
verkligen
ja.
så.
Och så kommer han tillbaka till Toto Balotto för att vi säger såna grejer. Ja, det är så folk tänker nu. Det är ständigt
just
så.
Det, vi måste ständigt vara massa grejer. Vi måste vara polare med Janne.
Ja, exakt, ja. Exakt, exakt. Du, glöm inte bort nu, det är sommar, det är sol och det är Celsius sommar. Jag vill slå ett slag för de riktigt härliga somriga smakerna. Tropical Twist och Peach Vibe. Två stycken otroligt härliga, goda sommarsmaker när man vill dricka någonting som dels är en del av ett hälsosamt liv, men också som piggar upp och som är väldigt gott redan i munnen.
Och hörni, på tal om gubbiga landslagsbitar av vår fotbollshistoria som man, hur man än vrider och vänder på det, älskar
som
till
Jan
110%, så är det ju alldeles strax dags för premiär för VM 94, en sportsaga på C-more.
Alltså, ny take.
Det är fyra delar.
Älskar
det. Det
enda jag kommer kolla på linjär tv.
Det är sit-downs, talking heads med Kneten och Dalin och Brolin och hela jävla gänget.
Jag tar tillbaka det där, jag kollade också Beck. Igår var det monstret på TV4 också. Alltså linjärt, det är nog sexigt titta på det linjärt. Finns ju såklart på C-more, eller hur?
Slumpgeneratorn drog ju fram tian. Mannen utan ansikte för några dagar sedan.
Jag vart inte ledsen. Men då, jag tyckte det var kul att se monstret igår.
Ja, den är god. Hjärt. Hjärt Fredriksson, va?
Hjärt Fredriksson.
Ja. VM 94 då, en sportsaga. Hur många takes kan det göras på VM 94? Kanske några av er tänker. Ska vi inte gå vidare från det där? Det har gått 28 år. Det är läge att släppa bronset i USA. Nej.
Vi torskade mot Norge igår. Vi behöver piggas upp. Vi behöver minnas.
Alltså, det finns ingenting, tror jag. Jag kan konsumera lika mycket som VM 94. Nej. Utan att ledsna på skiten.
Nej, det är sant.
Jag älskar skiten. Ja, ja. Och att det är fyra delar. Att det är liksom utlovade nya avslöjanden och delikata hemligheter som aldrig tidigare dryftats medialt.
Det räcker med att någon skett på sig eller att någon, vad vet jag, glömde sin bag på hotellet och fick spela i andra skor. Jag kommer sluka det här och jag kommer älska det.
Dessutom givetvis supergenomtänkt timing i då premiären. Att det är juni, det är mästerskapstider. Alltså, det är nu man ska konsumera det här. Mm. Det är nu man ska tillåta sig själv att drömma sig tillbaka 28 år i tiden. Mm. Till den här heta 94-sommaren.
Ja. Perfekt.
Även fast klubblagssäsongen är i mål så finns det en jävla massa guld borta på C-more. Så skaffa ett abonnemang snart i sommarens slut. Och så är det Champions League och Serie A och La Liga igen. Så det är lika bra att ta det nu så kan man vara med på premiären av VM 94, en sportsaga.
Det var det, Gusten.
Ja, om det inte är någonting annat från de senaste dagarna som du bara liksom noterade. Messi gjorde 5 mot Estland.
Ja, jag såg det också.
Cristiano Ronaldo gjorde 2 nya igår när Portugal slog Schweiz. Som jag också noterade var i hans 188:e landskamp. Mm. Så började jag räkna här. Okej, Portugal, det är alltså 6... matcher i Nations League, 4 kvar, det ska vara någon träningslandskamp, misstänker jag, innan VM. Vill det sig väl, om man nu är lagd så, jag vet, det finns väl de som inte unnar Cristiano Ronaldo eller Portugal någonting gott i livet, så kan det vara så att Cristiano Ronaldo spelar en VM-final som då är hans 200:e landskamp.
Oj.
Har något.
Ja, det har något. Notera också att Pirlo verkar vara klar för Karagümrük i den turkiska ligan.
Gattuso? Valencia? Klart.
Ja.
Jävla märkligt. Alltså,
den var oväntad.
Gjorde inte Bordalas en liksom stabil, solid, bra första säsong? Ja,
det känns som fiasko.
Alltså, är det verkligen liksom förstått och nickat med om man hade släppt Bordalas för att någon liksom supergubbe fanns tillgänglig och här kan vi landa. Men
i övrigt är det ju lite mercato-tider och men det är mycket rykten och så här, men just nu så är det ju väldigt stort fokus på Nations League. Så jag skulle spela klart det fönstret öppnar i juli.
Jag skulle dock vilja skicka med en grej in i nästa avsnitt av Toto 5.
Ja.
Eller Toto 5.
Ja, vi gör imorgon.
Har ni bestämt er vad det heter?
Ja, men jag säger Toto 5.
Ibland ja.
Ja.
Ibland hör jag dig säga Toto 5.
Ja.
Ja. Alldeles oavsett, jag skulle vilja skicka med en grej in där. För jag kollade på Hammarby AIK igår. Det är damallsvenska derbyt från Kanalplan. Det var alldeles, alldeles, alldeles för dåligt.
Mm.
Alltså 1-0-målet som AIK släpper in. Jag vill inte liksom hänga AIKs keeper. Men...
Det kan du göra om du vill.
Jo, ursäkta, vad fan är det som sker?
Mm.
Jag vill inte hänga hon som missar straffen i Bayern i andra halvlek. Nej. Men det är, alltså jag var helt stum, fortfarande, när jag ska försöka liksom sätta ord på vad jag tänkte när jag ser den där straffen. Den är 1,5 meter utanför, och den är 1,5 meter utanför redan innan hon slår den.
Vet du vad vi landar i då? Det är att om 10 år, alltså damfotbollen, får ju tänka på vad den var för 15 år sedan. Alltså framförallt får du tänka på även när du var liten och när jag var liten, hur många tjejer som började spela fotboll. Det ser ju helt annorlunda ut. Så att när flickor 09 kommer upp och börjar spela damallsvenskan, men sen landslag och kommer ut i Europa och så vidare, kommer det se helt annat ut. Kolla på herrfotbollen, hur mycket den har utvecklats, hur snabbt det har gått och hur fysisk den är. Det sker ju i ultrarapid kamerafilmmässigt fart just nu, så att om 10 år så är det en helt annan damfotboll som du kommer att se. Det kommer att vara mycket mer fysiskt, det kommer att vara mycket snabbare, mycket mer tekniskt, och du kommer att se spelare som dels vet vad de ska göra när de får bollen, men som också kan ta emot bollen och inte har bestämt sig för vad de ska göra, men de har 20 olika alternativ. Det sker med en jävla fart.
Absolut, samtidigt så vet ju du att jag lever efter devisen att skit ska skit ha. Aha. Och ibland så upplever man ju klimatet kring damfotbollen att man inte får, alltså, skopa på med sleven. Nej. Av kritik för att men det är för hårt, eller liksom, vi ska lyfta, vi ska inte såga. Men igår så kände jag så här: jag hoppas att Thomas och Petro och Robin Bylund i nästa avsnitt av Toto 5 vågar adressera, eller inte våga, men du fattar vad jag menar, adressera att det här är faktiskt, det är för dåligt. Ah, nej, det här är för
det man kan säga svart. Att den här utvecklingen jag pratar om, alltså där man verkligen kan se den, så är det ju internationellt. Alltså om du kollar på till exempel Champions League-finalen mellan Barcelona och Lyon. Det är liksom ljusor ifrån. Risken här finns, och jag tror att det är intressant att prata om i så fall, och landa i, det är ju, var det damallsvenskan på väg nu när man internationellt skapar akademier, fostrar spelare, utbildar på rätt sätt och så vidare, samtidigt som det enda vi pratar om i Sverige, det är inte hur ska vi fostra, hur ska vi utbilda, hur ska vi få fram nästa generations stora stjärnor, utan det är hur ska vi bredda ännu mer. Hur kan vi göra, alltså bredden är ju bra för fler börjar spela, jättebra, få in folk. Men det är en oktagon till mynt, även i flickfotbollen. Ja. Där vi även måste prata om spets. Hur förädlar vi de stora talangerna vi har? Hur jobbar vi med dem? Och den diskussionen finns knappt på flickfotbollen.
Nej, så idag. Är det ju.
Och där måste vi bli mycket bättre om vi ska hänga med det som händer ute i Europa just nu.
Men ska vi också bygga damfotbollen på ett jämlikt sätt här hemma? Ja, då får vi också börja, alltså, dela ut skit.
Och jag kan säga så här, Toto 5 är den enda damfotbollspodden, det kanske är den enda. Finns det någon annan? Ja, det kanske finns någon annan intervjupodd. Men hur som helst, enda mediet, enda kanalen, enda forumet där det riktas en hel del kritik också. Mm. Så att ni kan väl lyssna in. Vi gör 6 stycken avsnitt inför EM i sommar. Och där vi likt Totske-upplägget, vi har snott det rakt av. Och kör liksom MVP och tränaren och vägen till EM och sådär.
Vår gumma.
Vår gumma kommer definitivt in. Och kort, rappt, enkel, härlig lyssning. Man får liksom järnkoll på... man får den koll man behöver ha för att gå in i det mästerskapet i juli och tycka att det är jävligt kul att kolla på med lite kött på benen. Det spelar vi in imorgon efter Lasse Lagerbäck för övrigt.
Härligt! Hörrni, vi hörs igen på torsdag då tillsammans med Lasse Lagerbäck inför Sverige-Serbien mitt i denna Nations League-samling.
Underbart.
Tack för att ni har lyssnat. Jag tycker nu att vi släpper Norge förlusten. Vi säger skit på er till Norge, precis som alltid. Vi försöker gå vidare med livet. Vi väljer glädjen. Vi väljer den sydamerikanska, chilenska glädjen som Marcelo Fernandes står för. Vi kanske ska avsluta med typ så här Carlos Santana.
Ja!
Maria, ja. Maria. Sure. Och så kan ni också smaka lite lätt på Buenos Dias.
Buenos Dias.
Finns det kaffe till papi?
Ciao tutti.
Ciao tutti. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
There is no water to put out the fire. Me contar.